Jesus. Jesus, fantastiskt namn som vi får nämna, Jesus Kristus. Tack att du är här just nu. Tack att du finns bland oss. Och vi ber att du, Herre, ska uppenbara och visa dig för oss idag. Genom ditt ord, genom den heliga ande, genom de texter vi ska läsa och det vi ska säga. Jag ber att vi, var och en av oss ska få känna din närhet, din närvaro, att du finns här och rör vid oss och bryr dig om oss. I Jesu namn. Amen. Ska vi se om vi får någon bild här. Jag har en bild på min dator. Jag tror vi ska. Så kan vi kanske. Vi byter till kanal 2. Ja. TV 2. Ja. Man pratar med sina barn om att det fanns TV 1 bara när man var liten. Då förstår de inte det. Har ni märkt det? Vi som har passerat en viss ålder. Som har varit med om den tiden när det var svartvitt TV. Kommer ni ihåg det? Ja. Men det här är en färgbild. Här är från några dagar sedan när jag var ute på Kalmarsund med en kanot. Och det är ju fint. Visst är det härligt? Det var alldeles stilla så där på kvällen. Och så har man bron där och Kalmar på andra sidan. Så det här var från Färjestadssidan. Jag tänkte det får in, den har jag liggande på min dator för jag gillar den bilden. Nu ska ni få se någonting annat istället där. Ska vi se om vi kan få igång det här från första. Det tar vi så. Där. Här finns det lite bilder. Herren är med dig, du tappar stridsman. Känner ni igen de orden? Vem var det som fick dem? Gideon, ja. Vad gjorde han då? Vad hade han varit med om? Och varför fick han de här orden? Jaha, det är som om jag har lektion i skolan ungefär. Kan ni översätta det här till arabiska? Nej, men ungefär så brukar jag prata i skolan. Jag har ju arabisktalande och tigrinja och allt möjligt hos mig. Nej, men Gud sa det här till honom när han var otroligt bedrövad och nedtryckt egentligen. För vad är det? Gideon står faktiskt och gömmer sig. Filisterna har ju varit där och snott en massa grejer. De rövar landet från israeliterna på mat och allt de har. Så de är ju helt utlämnade, har ingenting. Och det är ju egentligen på grund av att de har lämnat Guds förbund och syndat då. Som Gamla testamentet säger. Och då så har han tagit med sig lite grann vete. Och så har han gömt sig där de pressar vindruvor. Så i vinpressen är han och försöker klappa ut vete som man gjorde förr i tiden. Med en sån här slaga. Eller vad man hade för någonting. Och så klappade man ut vete. Och han gömde sig där för han visste att där skulle ingen leta efter honom. Därför att, inte av det här anledningen att han skulle. För ingen trodde att han skulle ha någon vetemjöl där. Eller vetekorn där. Och när han är där mitt i den, gömde sig undan verkligen från både människor och Gud och allt. Så kommer Gud och säger till honom, Herren är med dig, jag är med dig, du tappre stridsman. Och det var ju inte direkt vad han kände i den situationen kan man tänka. Så känner du dig nedtryckt, känner du att du är pressad, känner du att omständigheterna kring dig är inte vad de borde vara. Som du tycker. Så ska du veta det att Herren är med dig i den situationen. Och han är med dig hela tiden. Han är med dig. Han är med dig. Det är många som har fått uppleva svårigheter nu i den här tiden i vår värld med corona och sjukdomar och saker som går runt. Och vi kan inte göra vad vi vill. Vi får inte göra vad vi vill och vi kan inte. Men mitt i det här så har ändå det blivit något speciellt. Och jag kan känna, och många kristna som man träffar kan känna att det är en speciell tid. Gud har ändå kommit nära. Många har fått uppleva att det har blivit ett gudsmöte hemma. Har du känt det? Inte bara i kyrkan, i församlingen, utan faktiskt hemma har Jesus kommit i min egen andakt i min egen gemenskap jag har med honom. Och det har blivit någonting nytt. Stora kyrkor med kanske 1 000, 2 000 medlemmar har gudstjänst och det är inga på gudstjänst under sänds via nätet. och du sitter hemma i din ensamhet. Men ändå kan du känna Guds närhet, Guds närvaro. Fantastiskt. Men Gud är ju inte beroende av att vi träffas egentligen. Även om han har sagt till oss att göra en församling, att hålla ihop och vara tillsammans. Det finns ju en styrka i det. Men ibland, och i den här situationen som är nu, så är det faktiskt så att Gud är med oss även där vi är ensamma. Jag ska utgå från en text här som är från Jakob. Inte från Jakobs brev, men hans möte med Gud. Och det står i första Moseboken, kapitel 28, vers 10-17. Vi kan läsa den. Den handlar om, idag handlar min predikan om att möta Gud. Att han bryr sig, att han tänker på dig. Så Jakob här då, han lämnade Beersheba, södra Israel, och tog vägen mot Haran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten. Och eftersom solen hade gått ner så tog han en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan la han sig att sova där. Och i drömmen såg han en trappa som ledde upp från jorden ända upp till himlen. Och Guds änglar gick upp och ner på den. Och Herren stod framför honom och sa: jag är Herren din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. Det ska bli som stoftkornen på jorden, och du ska utbreda dig åt vänster och öster, väster och öster och norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag vaknade inte. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Jakob vaknade upp ur sömnen. Sannerligen, sa han, Herren är på denna plats. Och jag visste inte det. Och han greps av bävan och sa: detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning här i himmelens port. Kanske vi kan känna också när vi får ett gudsmöte. Vi har ju en tendens ibland att tänka så här, att den här platsen där jag mötte Gud var en viktig plats. Och det är ju sant. Det kan finnas alltså kopplingar till en plats. Jag vet till exempel var någonstans jag blev frälst. Exakt på den platsen. Jag kan gå till den platsen där jag vet att jag blev frälst. Jag kommer ihåg den kvällen. Och jag vet vilken plats det var jag var på. När jag blev en frälst och bestämde mig för Jesus. Så den platsen är i och för sig viktig för mig. Men jag behöver inte gå dit för att möta Gud. Gud finns överallt. Gud finns överallt. Men det gäller att komma på något sätt att ställa in sig själv på en sån kanal så att vi kan möta honom. En gammal radio, du vet, som inte hade den här automatiska sökfunktionen som våra nuvarande radioapparater har. Eller i bilen och så hittar den kanalerna. Men förr i tiden så fick man ju skruva. Fick man ju skruva på den här radion, och så kunde man då hitta den här kanalen. Och ibland så märkte man, ja men där var det bra ljud. Och så fick man skruva lite till, för det här ljudet försvann. Speciellt om man bodde lite utanför stan, så kunde det här ljudet, eller signalen, så radiosignalen kunde försvinna. Så det var plötsligt inte P3, utan det försvann, det skrapade i radion. Och så fick man skruva, så fick man hitta den här signalen igen. Lite grann av det behöver vi göra ibland, för att kunna hitta den här våglängden eller frekvensen som Herren sänder på. För han sänder på en frekvens till ditt hjärta. Jag kan bara titta en karta här. Intressant det här. Det här är ju en karta från idag som jag bara tog på Google. Men man kan ju se här vad det här området var han rörde sig i. Haran då, som ligger där uppe i norr, ligger i Turkiet idag. Och Beersheba ligger ju strax söder om Jerusalem. Där Israel blir, den här spetsen går ner där. Någon timme söder om Jerusalem ligger Beersheba. 8-10 mil kanske, något sånt. Det är väldigt litet område det här, om man tänker rent kilometermässigt. Man kan ju titta så här. Det här är ju Jakobs resa, men så ska vi också titta på Abrahams resa. För den här platsen Haran har haft en väldigt betydelse. Vi ska se på det. Men om man tittar här, du ser hela den här resvägen då är bara 250 mil. Det är ju inte så mycket om man tänker på Sveriges storlek och var man reser. Så att allting ligger ju egentligen väldigt nära vartannat här. Det här är, om man googlar och säger att man ska resa mellan Beersheba och Basra via Harran, så får man den här vägen på Google. Jag vet inte varför, jag har aldrig åkt där, så jag vet inte. Jag har rest på vägen mellan Beersheba och upp till Genesarets sjö, det har jag gjort. Men i övrigt har jag inte varit i de där, i Syrien har jag inte varit, och inte i Turkiet, den delen av Turkiet, och inte heller i Irak. Men man kan se, han var i Beersheba, och det här mötet med Gud, det fick han någonstans i Israel. Så det måste ha varit lite norr om Jerusalem någonstans, där han fick det här mötet med Gud, där änglarna klättrar på stegen. Och sen var han på väg upp till Harran, och Harran var ett sånt här center, eller Harran står det också, Harran står det i den nya Bibeln, men Harran står det också. Och det var ett sånt här, center för handel och sånt. En viktig stad. Man skulle kunna jämföra med Amsterdam eller New York idag. Alltså en sån här center av en dignitet med handel och sånt. Och karavanvägarna gick förbi här. Och det var där egentligen han skulle då. Jakob. Och om vi tittar på den gode Abraham. Innan han hette Abraham. Och Gud kallade honom. Så kallade han honom från det kaldeiska Ur. Och idag heter den platsen Basra. Och det har du hört om säkert på tv. I och med landförändringarna och havsförändringarna så ligger den en bit upp på land idag. Basra, det kaldeiska Ur där Abraham bodde. Och därifrån blev han kallad. Och han blev inte kallad direkt till Israel utan han blev kallad också till Harran. Och i Harran så talar Gud till honom och säger så här. Ta nästa. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den väldige, håll dig alltid till mig och var oförvitlig. Jag ska instifta ett förbund mellan mig och dig och göra din ett övermåttan talrikt. Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Och Gud sa till honom: detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte längre heta Abraham. Ditt namn ska vara Abraham. Ty jag ska låta dig bli fader till många folk. Och jag ska göra dig övermåttan fruktsam. Och folk och kungar ska utgå från dig. Jag ska upprätta mitt förbund och förbundet mellan mig och dig. Och dina ättlingar i släktled efter släktled. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud. Och dina ättlingars Gud. Jag ska ge dig och dina ättlingar det land som du nu bor som främling i. Hela Kanaan. Som egendom för all framtid. Och jag ska vara deras Gud. Det är intressant det här. Gud är väldigt personlig till de här personerna. Titta på Jakob. Jag är Herren din faders Gud, Abrahams Gud och Isaks Gud. Jag är den som har lovat dig någonting. Han har sagt: jag är din Gud, din fars Gud och Isaks Gud. Vad säger han? Jag ska vara med dig, jag ska skydda dig vart du än går. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Vi brukar ju säga så här: Gud ändrar sig inte. Och jag tror inte han ändrar sig heller. Jag tror att Gud är densamme. Det han har sagt en gång, det håller han fast vid. Och det gäller i tusentals år. Idag så är vi vana att... Alltså politiska förändringar, det blir ju nya grejer varje vecka nu. Inte minst i den här coronatiden. Så det är nya direktiv, va? Ena dagen får vi resa, andra dagen får vi inte resa. Och världen är liksom väldigt, väldigt så här snabb, föränderlig. Men Gud är inte så. Ibland tänker vi att Gud, ja men han kanske ändrar sig. Nej! Han ändrar sig inte. Han står fast. Han är fast. Han har sagt det här. Så håller han det. Och jag ska visa dig att det här gäller Nya Testamentet också. Men nu talar vi om Gamla Testamentet. Abrahams förbundet som vi säger. Jag ska inte överge dig. Nej. Han ska inte överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Det gäller dig nu. Det gäller oss nu. Det gäller den här tiden. Han är med oss. Han finns där. Har han lovat dig någonting, ska han stå för det. Jakobs resa tittade vi på. Sen har vi kopplingen mellan gamla och nya testamentet som vi kommer in på nu då. För det här, kan det här gälla mig? Ja, men det är klart. Klart att det gäller dig. Ja, men hur då då? Ja, men det är ju han som hängde på korset som heter Jesus. Det är ju han som satte samman det här. Han gjorde de två förbunden till ett. Han gjorde de två folken till ett, säger Bibeln. Jesus kom för att försona världen med sig. Första Abraham, då talar han till folket. Han talar till det judiska folket, hans barn, hans ättlingar. Men sen när Jesus kommer så har han blivit den stora herden för fåren. Och i och med att han dog på korset och tog synden på sig, så gjorde han det inte bara för det judiska folket, utan han gjorde det för alla som tror på honom. Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens stora herde upp från de döda. Han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hebreerbrevet är fullt av det här, för det är skrivet till judar. Hebreerförsamling, hebreiska kristna oftast, man tänker att det är skrivet till. De som har en judisk bakgrund. För många av dem tänkte sig, ja men det är ju bara till oss Gud kom. Nej, det var inte så. Jesus var väldigt tydlig. Och Paulus var väldigt tydlig. Petrus var väldigt tydlig på det. Att det gäller inte bara dem, det gäller de andra också. Alla människor på jorden. Korset är det som för oss till Gud. Korset, blodet. Du vet, i gamla testamentet så offrade man ju, eller man offrade en gång om året, ett stort offer för människornas, eller det folkets synder. Och översteprästen gick in i det allra heligaste med blod, och så skulle han då komma med det här blodet inför Gud, inför Guds ansikte. Det var ju en plats som var kolsvart, mörkt där inne. Och det var bara en ljusstake som brann där, som skulle brinna där. Egentligen skulle det vara uppfyllt. Tanken var ju att det var svart för att det skulle inte vara någonting annat än Guds närvaro där inne. Men där en gång om året fick översteprästen gå in i det allra, allra heligaste. In i det innersta. Och komma med blod. Om Gud då såg att det här var ett ärligt offer, så godkände han det. I annat fall så dog översteprästen, för han blev inte godkänd. Och offret blev inte godkänt. Det finns ingen berättelse i Bibeln om att så hände. Men vi vet att människor dog i Gamla testamentet på grund av synd, på grund av olydnad och orättfärdighet som de hade gjort. Men Jesus kom med sitt blod inför Herrens farens ansikte. Och det blodet var nog. Det var nog. Så att i kraft av ett evigt förbundsblod har fårens store herde, har fört fåren stora herde upp från de döda. Han som var död. Jesus uppstod. Ibland kan man tänka, vad har det för betydelse egentligen? Det har oerhörd betydelse att Jesus uppstod ifrån de döda. För i och med det så var han exemplet. Och han kunde föra oss upp från de döda också. Det här är väldigt tydligt om man läser gammal historia, kristen historia. Så var det här jätteviktigt. Att man förstod att Jesus hade dött. Och att jag har dött. I dopet är vi döda. Vi dör från oss själva. Och lever för Kristus. Och i och med det så har han gjort oss levande. Vi accepterade. Tänkte att vara accepterad. Jag har haft många samtal med människor den sista tiden om det här att vara accepterad som människa, accepterad för dem vi är. Och vi kan ju säga så här, att vi är accepterade av Gud som de vi är. Paulus säger så här till romarna: bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de ska bli räddade. Men jag kan vittna om iven i deras gudstro, men det saknar den rätta insikten. De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga. utan söker och hävdar sin egen. Därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Så vi försöker och försöker och försöker. Det finns någonting i oss som hela tiden vill försöka att bli bättre, att göra saker bättre, att komma på något sätt. Ja, men titta, här kommer jag med mitt Gud. Här gör jag lite extra. Ser du det? Ja, jag ser att du gör lite extra. Men det är inte det som frälsningen beror på. Utan egentligen så handlar det om att vi säger: Gud, jag inser min egen litenhet. Jag inser min eget behov av dig. Jag inser att du verkligen är den Jesus som jag behöver. Och att det är genom dig som jag kan komma inför Faderns ansikte. När vi erkänner det och erkänner vår brist på förmåga egentligen själva. Det är där vi måste börja som kristna. Det är konstigt. Vi behöver inte strida egentligen för vår tro. Men vi måste erkänna att vi behöver honom. Jag är inte stor i mig själv. Jag kan inte det här. Men Gud, han finns där för mig. Så i honom är vi stora. Underordna sig rättfärdigheten från Gud. Jag har inte underordnat sig människor i första hand, utan underordna sig rättfärdigheten från Gud, som Gud har gett genom Jesus Kristus. Accepterad. Det var vi här. Så här Romarbrevet 10, vers 8-11. Vad säger den då? Vilken då? Jo, tron. Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord. Det som vi förkunnar. Ordet är dig nära. Så Bibeln säger att ordet och Jesus är på något sätt sammankopplade. Så ordet kan förvandla. Det är därför vi läser Bibeln. Bibeln kan förvandla. Ordet i Bibeln kan förvandla. Men inte bara själva bokstäverna, utan faktiskt det som finns i ordet. Gud talade i första Mosebok. Han sa någonting och det blev någonting. Jesus sa någonting och det blev någonting. Jesus är ordet. Jesus är ordet. Johannes 1 säger: Jesus är ordet. Ordet som blev uttalat från Herren. Ordet är dig nära. Om du säger ordet Jesus, trons ord, det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Jesus är Herre. Inte bara när du blir frälst, utan dagligen behöver vi säga det: Jesus, du är min Herre. Och du tror att Jesus har uppväckt honom, eller att Gud har uppväckt honom från de döda i ditt hjärta, ska du bli räddad. Och det här ordet räddad betyder egentligen så många andra saker. Inte bara räddad från någonting, utan faktiskt medlem eller medlemskap, eller man skulle säga närhet till Gud, ligger i det här ordet. Gemenskap med honom, den levande Guden, ligger i det här ordet. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Vi vet. Och det är unikt. Pratar religion, så pratar vi om en unik kristen tro. Därför att vi vet att vi är räddade från döden. Vi vet att Jesus har betalt priset. Vi vet att vi är frälsta. Ingen ska stå där med skam, säger Bibeln. Vi har en relation med honom, den levande Guden. Och det är precis som radioapparaten. Du måste skruva in där så att du får den här frekvensen. Och kan höra honom tala i ditt hjärta. Jag tänker, det här är ganska intressant också. Det här, tänk dig att den som förenar sig med Herren blir en enda ande med honom. Det låter ju märkligt. Men om du tänker, Gud är ande, va? Och den som förenar sig med Herren, den som blir ett med Herren, vilket vi blir genom Kristus Jesus, blir ett med honom. Han kallar oss sina bröder, sina systrar. Vi är ett tillsammans med honom. Läs Johannes 17 får du se. För där står det. Vi ska läsa det också. En liten del utav. Där står det om det här att Gud och människan är förenade i Kristus på ett sätt. Vi säger att den helige ande bor i våra hjärtan. Ja, det är ju så. När vi blir födda på nytt så känner vi att det finns ett vittnesbörd här inne. Gud är levande, jag tror på honom. Ingen kan ta det från mig. Den som förenar sig med Herren blir en enda ande med honom. Alltså vi blir tillsammans med Gud. Vi kommer tillsammans med Gud. Vi kan höra hans röst, känna hans stämma. Hitta den här frekvensen på radioapparaten. Vi är inte lika Gud. Nej, nej. Inte på det sättet. Gud är Gud. Men vi är förenade med honom. Jag ber att de alla ska bli ett och liksom du, Fader, är i mig och jag i dig också. De ska vara i oss, säger Jesus i Johannes 17. Jag ber att alla ska bli ett. Och att liksom du, Fader, är i mig. Det tvivlar vi inte på att Gud och Jesus var ett. Han hörde Faderns stämma, han hörde Faderns hjärta. Han var exemplet. Jesus är ju den som, när vi talar om hur Guds, vem Gud är, så ser vi Jesus. För det var han som visade vem Gud var. Jesus var full av kärlek. Full av omtanke. Han kunde göra mirakler, under. Full av visdom. Massa exempel i Nya Testamentet på vem Jesus var. I evangelierna. Och det är också vem Gud var. För han var hans spegelbild på jorden. Han var ju faktiskt Gud här på jorden. Då ska världen tro att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem, du i mig, det ska vara fullkomna och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem som du har älskat mig. När de börjat prata om kristna här på jorden så sa de, det var ett skällsord att vara kristen. En minikristus var det egentligen. Det ordet betyder minikristus. Jag vet inte vad man kan likna det vid. Men om man gillar någon som har som idol så kan man ju ibland klä sig som den idolen. Till exempel här i världen. Och ungefär så tänkte de kristna. De var ju som Jesus. De gick och var som han. De gjorde som han. Och i början så kunde de känna samma kärlek bland de kristna som de hade känt från Jesus. Och det som var unikt i den här miljön på den här tiden, det var att människor var inte alls så kärleksfulla egentligen mot varandra. Utan det var mera strid och kamp. Romarriket ockuperade området där. Och ni vet, det var supertufft för många att leva. Men mitt i det här så blomstrade den kristna församlingen. Där till och med en och annan romare, soldat, blir kristen. Och vad som blir i den församlingen i början här, det är att det blir en enorm kärlek som de ser. Och folk ser. Ah, där är de där som älskar varandra. De är annorlunda. Märkliga människor. Hur kan de tycka om varandra? Trots att de är från olika länder och talar olika språk. Så det präglar i församlingen. Och det har alltid präglat församlingen. Den här andan av kärlek och omtanke och och det. Också det ska vara i oss, säger han. Och det här är nyckeln. Var i Jesus. Hur blir jag det då? Ja, genom att vara med Jesus. Såklart. Genom att läsa hans ord. Genom att vara tillsammans med honom. Genom att skruva på radion som du gjorde förr i tiden. Och hitta den här kanalen så att du liksom kommer i närheten av honom. Och lever med honom. Han finns ju där hela tiden. Hela tiden. Ibland är vi upptagna av massa saker och du tänker på massa annat. Man tänker, hur ska det gå till att be alltid? Be oavlåtligen eller be alltid som Bibeln säger. Ja, det går ju inte. Ja, men däremot så kan man alltid ha en koppling till Gud. Jag tror man kan alltid känna sig att Gud finns med mig. Och när man då hittar en stund i bilen eller på kan vara för sig själv, kanske gå utanför jobbet eller var man är någonstans, så kan man ha den här gemenskapen med honom. Känna den här närheten med Gud. Så finns han där. Förenad. Det är ett intressant ord. Beskyddad är det också. Tänk dig det. Du är beskyddad. Inte, har du läst någon gång när det har varit i en tuff situation, så har du läst i Bibeln och sökt liksom, Gud, ge mig ett ord, ge mig ett ord. Jag måste ha någonting. Det är så jobbigt just nu. Jag måste ha ett ord. Och det finns massor av ord i Bibeln som kan användas i sådana här tillfällen. Men den bästa är ju psalm 91. Jag har varit, några gånger i livet har jag stått i sådana här situationer. Och jag tänkt, Gud, jag har redan inte ut det här. Nu är det för tufft. Hjälp! Och då kan psalm 91, eller bara några verser här, bara lyfta upp situationen. Det står det så här i vers 9-12. Jag tog några verser där. Din tillflykt. Där har du kontakten, är Herren. Du har gjort den högste till ditt värn. Du har gjort den högste till ditt värn. Alltså du, Gud, du är mitt värn. Du är mitt skydd. Inget ont ska drabba dig. Ingen olycka kommer nära ditt hus. Han ska befalla sina änglar att skydda dig vart du än går. Eller var du än går. De bär dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Ja, Gud, tänk. Gud är med. Han finns där. Han finns där. Bredvid dig. Vi går igenom tuffa saker. Vi går igenom svårigheter av olika slag. Men Gud finns där mitt i detta. Mitt i detta. När vi inte orkar längre. Så kan vi säga, Gud, hjälp mig. Hjälp mig det här, genom det här. Du är beskyddad. Det är inte säkert det blir som du och jag tänkt alltid. Vi tänker beskydd ska vara att åka limousin. Men det är inte det. Men mitt i den här situationen, när det är tufft, när saker och ting händer omkring dig, så är han där. Mitt i detta, så är han där. Nu är det slut på mitt bildspel. Men jag ska läsa en sista vers bara. Ifrån Bibeln. Gud är med dig, vet du. Så här säger han i Johannes 17 och 24. Ta till dig det. Det är Jesu bön för dig. Personligen för dig. Vers 24. Johannes 17 och 24. Fader, ber Jesus till vår far. Jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Tänk dig. Han ber så här. Jag vill att där jag är, säger Jesus, där jag är. Vad är han? Hos fadern. Nära faderns hjärta. Där ska också de som du har gett mig. Vilka är det? Ja, det är ju de som tror på honom. Bibeln är väldigt tydlig på att det är Gud eller Guds ande som faktiskt söker dig och mig. Egentligen. Varför vill vi bli en kristen? Ja, det ligger någonting. För man funderar. Men det måste vara någonting med det här med Bibeln. Man kan ha gått i kyrkan länge. Men så känner man kanske. Var är Gud någonstans? Men här någonstans. Det finns någonting som längtar efter Gud. Här inne. Och det är den helige ande som poppar på ditt hjärta. Och det är precis vad Gud, Jesus säger så här. Jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Jesus vill, han drar dig och mig till sig. Han drar dig och mig till sig. Och så vill han att du och jag ska vara där han är just nu. Ja, men hur kan vi vara i himlen? Ja, det är inte så lätt. Det går ju inte. Vi är ju här. Men det finns en koppling till honom. Vi är ett hjärta med Herren. Vi har hans hjärta. Vi har hans ande i oss. Och Guds ande drar oss till Fadern. Men ibland så behöver vi stilla ner oss och lugna oss lite och tänka, Gud, jag behöver dig just nu. och skruva på den här gamla radioapparaten eller den här, så vi hittar den här frekvensen så vi kan koppla tillsammans med himlen. Och säger han sen, så att det får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Guds härlighet, vi får se Jesu härlighet. Se Jesus så som han är. Med all hans makt, all hans kapacitet kan man väl kalla det för. Allt det som han är. Då ska vi få se en ansikte till ansikte, säger Bibeln. Men det handlar ju om framtiden. Men redan nu kan vi få se lite grann av den bilden. Lite grann av den här kan vi få se redan nu. Och det vill han visa oss. Så kom ihåg det. Gud är med dig, han ger inte upp. Och vi ska inte ge upp. Tack Jesus för att du är en underbar, fantastisk frälsare som har gett ditt liv för oss. Tack för att det är ett evigt förbund som gäller nu och det gäller för all framtid. Tack för att vi får vara frälsta och tillhöra dig. Tack Jesus. Tack för var och en som är här just nu i lokalen här i kyrkan. Och var och en som hör det som vi säger just nu. Jesus, du känner vars ens hjärta. Du vet vilka vi är. Du känner oss så. Är det så att det drar lite i våra hjärtan just nu så här. Dra lite till Gud, så bara tacka alla för det, för att du vill dra oss närmare dig. Du för oss närmare dig. Du för oss in i din närhet. Och Jesus, tack att du är med oss alla dagar i veckan. Alla tider på dygnet finns du med. Tack att du alltid är där. Och att du håller dina löften. Det som du har lovat, det håller du. Precis som till Abraham och Jakob i Gamla testamentet, så håller du dina löften till oss, för oss. Tack Jesus.